Podplay.
64-årige Stefan blev plötsligt sjuk och fick hämtas av ambulans. 12 timmar senare avled han utan att läkarna kunde fastställa någon dödsorsak. Efter ett långskott från en kemiprofessor har ett genombrott nu skett i fallet. Nya tester visar att Stefan dog efter att ha blivit förgiftad. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Välkommen säger jag till dig som lyssnar. Välkommen säger jag också till dig Frida Svensson. Du är reporter på Svenska Dagbladet. Idag ska vi prata om det som har kommit att kallas fallet Stefan. Det är ett fall som du har granskat länge, eller hur?
Ja, verkligen. Det har varit en riktig långkörare.
Ja, det har varit kul att följa liksom, resan till där vi är idag. Du har intervjuat medlemmar i Stefans familj, polisen som lett fallet, olika experter för att nämna några. Det är en nyhetsrapportering som har gjort skillnad och utan den hade vi vetat betydligt mindre jämfört med vad vi gör idag om det här fallet. Nyligen har du också kunnat presentera nya anmärkningsvärda uppgifter som åtminstone börjat räta ut några av alla de frågetecken som omger det här fallet. Vi ska gå in på alla de bitarna, men först en kort sammanfattning för den som inte känner till fallet. I centrum av den här historien har vi 64-årige Stefan från Skövde. I slutet av augusti 2018 blir han plötsligt väldigt sjuk. Mitt i natten körs han i ambulans till sjukhuset. Då har han kräkts flera timmar, han hyperventilerar, han har ont i magen. Vad ingen vet då är att han bara har 12 timmar kvar att leva och han dör så småningom på sjukhuset. Redan i ett tidigt skede så blir läkarna lite ställda. I journalerna skriver läkare att Stefan har avlidit oförklarligt och att man absolut inte kan vara säker på vad det är som har orsakat dödsfallet. Tidigt kopplar man också in en expert som med stöd av sin kompetens och Stefans sjukdomsbild lanserar teorin om att Stefan har blivit förgiftad. För att utreda allt detta så inleder polisen en mordutredning, men den läggs ganska raskt ner. Detta sker på grund av att Rättsmedicinalverket har gjort en obduktion där man har slagit fast att Stefan dog av en hjärtinfarkt. Det är en slutsats som senare ska få skarp kritik av många experter. Så som läget ser ut idag är mordutredningen återupptagen och man har bland annat hållit förhör med en person som har delgivits misstanke för brott. Det är en sammanfattning av vad vi har att göra med. Om vi tar allt från början, Frida, innan allt det här händer, vem är Stefan?
Ja, Stefan är ju en ganska vanlig person kan man säga. Han närmar sig pensionen. Han har 3 vuxna barn. I sin ungdom så var han en talangfull fotbollsspelare i Skövde AIK bland annat. Så han är lite känd i stan på grund av det. Beskrivs av kollegor som väldigt varm och ödmjuk och alltid den som köper fika till liksom fredagsfikat på jobbet och är en väldigt omtyckt person.
Han jobbar på sjukhuset också.
Ja, precis. Han jobbar med inköp där på ekonomiavdelningen kan man säga.
I din rapportering framgår en hel del om hans sista dygn i livet. Hur ser det ut?
Det börjar som en vanlig dag. Stefan har sett fram emot ett barnkalas för sitt barnbarn som fyller år. Men det man vet är att Stefan äter lunch tillsammans med sin fru, numera änka, och hennes vuxne son som anlände till Skövde några veckor tidigare. Och efter den här lunchen så har Stefan börjat må dåligt. Men han vill ändå gärna på det här barnkalaset. Så han dyker upp hos Lina då, som är en av hans döttrar. Och stannar bara där i några minuter egentligen. Han har varit på toaletten, han kommer ut och har svettpärlor i pannan. Han verkar må jättedåligt, han skyndar ut genom dörren. Och vinkar farväl genom rutan där. Och Lina hans dotter och ser att han ser liksom jäktad ut och ser inte ut att må bra. Det man vet egentligen sen är att han kontaktar ambulansen. Han ringer SOS Alarm och då är det mitt i natten och då är han livshotande sjuk. Då berättar han att han har kräkts i timmar och man hör i samtalet att han då har svårt att andas. Han får nästan ingen luft, så ambulansen skyndar sig ju för att hämta upp honom.
Han förs till sjukhus. Inte heller där blir läget bättre.
Nej, precis. Han åker där till Skaraborgs sjukhus och man ser ju då att det här är ju ingen magsjuka som Stefan själv har misstänkt, utan det här är ju något betydligt allvarligare. Man ser att han har en försurning i kroppen, att han får kämpa med andningen och man tillför vätska. Man kontaktar också giftinformationscentralen och frågar, kan det här vara en förgiftning, och kommer i kontakt med en överläkare där som har bakjour som säger att ja, det här kan mycket väl vara en förgiftning. Man testar för kan han ha fått i sig kylarvätska. Man testar också, är det här en infektion, kan det vara en sepsis som man har. Så man jobbar utifrån olika spår, men Stefans liv går inte att rädda.
Stefan dör alltså 12 timmar ungefär från det att han förs till sjukhus med ambulans. Och under de 12 timmarna så är min bild i alla fall av att ha läst in rapportering, det är att läkarna känner sig lite handfallna, för ingenting som de gör hjälper och de kan heller inte få något rakt svar på vad det är som gör Stefan sjuk. Efter dödsfallet så skriver en läkare att Stefan avlider oförklarligt. Det står också i en anteckning att de anhöriga är underrättade och jag försöker svara på frågor så gott jag kan, fast jag absolut inte är säker på varför patienten i slutändan dog. Man rekommenderar också att Stefan bör obduceras för att liksom få ett svar på vad är det som har hänt och hur har det här gått till. Det här med ett giftspår, det är någonting som finns kvar när man ska utreda Stefans död. Det hela blir en mordutredning så småningom. Hur ser utvecklingen ut där?
Ja, precis. Eftersom det är en överläkare på giftinformationscentralen som känner sig så säker på att det här är en förgiftning, då lever ju den frågeställningen kvar hos Stefans anhöriga och framförallt hans då vuxna barn som börjar tänka i banorna. Kan han ha fått i sig någonting och kan någon ha gett det till honom? Så det är de som kontaktar polisen redan dagen efter dödsfallet och de beskriver att de gör det med en stor vånda och tänker, herregud, vad är det nu som vi sätter igång? Och så här i efterhand kan man ju verkligen bara, ja, men ge dem cred till det modet att de faktiskt bidrog till att starta den här mordutredningen.
Och det som händer, polisen får in larm om ett misstänkt mord, så de tillsätter alla krafter de har för att utreda detta ordentligt, eller hur går det till?
Nej, alltså det är ju egentligen det motsatta som händer. Det man gör är egentligen att man skickar kroppen på rättsmedicinsk obduktion till Rättsmedicinalverket, RMV. Och sen lägger man egentligen armarna i kors och gör ingenting. Man gör ingen husrannsakan, alltså liksom undersöker Stefans lägenhet om det kan finnas någonting i bostaden. Och man förhör heller inte de här två personerna som befann sig tillsammans med Stefan när han insjuknade. Det är först efter 2 månader som Stefans då vuxna barn får komma och berätta om sina misstankar efter att verkligen ha legat på. Så man skickar kroppen på obduktion och inväntar RMVs besked.
Det kommer ju så småningom när man tittar närmare på kroppen. Man kan se till exempel att Stefan har haft förhöjda nivåer av arsenik, men det är liksom ingenting som sticker ut särskilt mycket, utan på RMV så menar man att det här skulle kunna, även om det är lite förhöjt, så skulle det kunna ligga inom något sorts normalvärde. Summa summarum för den här obduktionen så slår RMV fast att Stefan har dött av en hjärtinfarkt och att han inte kan ha dött av förgiftning. Det är en slutsats som så småningom kommer få kritik från experter. Den här slutsatsen som RMV drar, den är väldigt viktig, för den ligger till grund för att hela polisutredningen läggs ner egentligen, eller hur?
Ja, precis. När jag har intervjuat förundersökningsledaren Lars Johansson, som var ansvarig när man då först startade mordutredningen, så säger han att här är vi helt i händerna på RMV. Vi vet inte ens om det är ett mord, så vi vill att RMV ger oss någonting att gå på. Och när beskedet kommer då att man bedömer att Stefan dog av en hjärtinfarkt och en lunginflammation och att man misstänker inget brott, ja, men då lägger man ner fallet. Man testar även för cyanid, för det är ett slags gift som heller inte ingår i det här standardpaketet, kan man säga, som RMV testar för. Man testar för ungefär 250 olika droger och substanser, och så kan man göra några extra screeningar, kan man säga. Så man testar faktiskt även för cyanid, men man får ingen träff där. Så man tycker att men nu har vi ju faktiskt letat ordentligt här, och nu finns det inget mer att gå på i Stefans fall. Det är inget brott, helt enkelt, vi lägger ner. Och det tas ju emot med stor frustration hos Stefans anhöriga.
Mm. Vad känner de kring allt detta i det här skedet?
Ja, men de kände ju även det som jag kände när jag kom i kontakt med det här fallet. Att hur kan det vara så att vi har poliser och rättsläkare som är helt säkra på att det här är ett naturligt sjukdomsfall? Och samtidigt har en rad andra tunga experter, överläkare inom toxikologi och akuta förgiftningar, professorer i kemi, brittiska specialistläkare inom rättsmedicin, som gör helt andra bedömningar, som inte tycker att det här underlaget är tillräckligt för att utesluta en förgiftning. Så de anhöriga står ju fortfarande med de här frågetecknen och tycker att man har ju inte gått till botten med det här. Det måste finnas fler utredningsåtgärder för att ta reda på varför dog Stefan.
Det är här någonstans som du kommer in i bilden. I den artikelserie som så småningom publiceras i Svenska Dagbladet i december 2019 så har du radat upp experter som milt uttryckt inte delar RMVs bedömning. Särskilt inte med den säkerhet som man slår fast att Stefan inte har dött av till följd av en förgiftning. Om man sammanfattar det, vad säger de här experterna?
Ja, de säger bland annat att det underlag som man har i Stefans fall inte är tillräckligt för att kunna utesluta en förgiftning. Man har inte tagit hänsyn till att Stefan har en symptombild som är ett skolboksexempel på en förgiftning orsakat av halvmetaller som till exempel arsenik eller något liknande ämne. Och man har heller inte gått till botten med, vi har en hjärtinfarkt här. Det vet vi, men vad orsakade den hjärtinfarkten? Och då menade ju bland annat då de experter som jag har kontaktat att det mycket väl är en förgiftning som har orsakat den här hjärtinfarkten. Att har du en svår förgiftning, då drabbas dina organ och de fallerar ett efter ett. Sen i vilken ordning det sker i, det kan ju variera, men att en hjärtinfarkt är en del av en möjlig förgiftning, så kan det mycket väl vara, menar ju de här experterna.
De här publiceringarna som görs i det första skedet, det är uppseendeväckande information. Du radar upp experter som på ett eller annat sätt eller på olika sätt motsäger det som RMV har kommit fram till. RMV känner sig så småningom nödgade att svara på sin sajt på den med anledning av den här publiceringen. Då skriver man: sammanfattningsvis har vi vid den rättsmedicinska obduktionen tydligt sett att mannen avlidit av en hjärtinfarkt som inte varit orsakad av förgiftning. Om polisen önskar genomför vi gärna vidare analyser av möjliga nivåer av arsenik hos den avlidne. Vad tänkte du när du såg det här pressmeddelandet?
Ja, jag tänkte att det var väldigt väntat att man skulle gå ut på sin sajt och hamra in det här med att ett förgiftningsspår är uteslutet. Och att jag under intervju med ansvarig överläkare och ansvarig rättsläkare i Stefans fall satt och fick resonemang kastade på mig som var i form av att om man tittar på skadorna på hjärtat, då ser de ut på ett sätt som gör att vi kan utesluta förgiftning. Och när jag då kontaktade flera andra, även rättsläkare och kardiologer, som sa att det här är det här är inte vetenskapligt. Såna här resonemang liksom grundar sig inte i någon form av vetenskap, utan det här är argument man tar till för att man får kritik och att man har sett i tidigare fall, som exempelvis det uppmärksammade Osmo Vallo-ärendet eller i samband med åldersbedömningarna, att får RMV kritik, då menar ju då mina källor inom RMV att som organisation så reagerar man med att försvara sig. Att erkänna att någonting är fel, det sitter så otroligt hårt inne.
Går prestige i de här fallen?
Ja, det menar ju ja, men bland annat advokaten Thomas Boström som jag har talat med och andra juridiska talespersoner, att i det här fallet så är det väldigt tydligt att det har gått prestige i det och att det har varit till skada för utredningen.
Stefans familj försöker få till att fallet ska återupptas. Efter dina publiceringar så sker så. Hur går turerna där?
När jag träffar Stefans familj, då de här, hans vuxna barn, så har de redan bestämt sig att de ska överklaga så långt det bara går. I samband med min granskning så hittar jag ju nya fynd, kan man säga, som de också då använder i sin överklagan som då argument för att den borde återupptas, den här mordutredningen. Så de får nej först från en åklagare i Skövde, de får nej två gånger och i en liksom sista chans då så överklagar man till Utvecklingscentrum i Göteborg och får det här prövat av en överåklagare.
Det är verkligen sista anhalt för att få någonting återupptaget.
Ja, precis. Det var verkligen sista chansen. Så att de var ju väldigt spända och det är såklart att jag var väldigt spänd. Det vet ju du också, Kim, som reporter, att det är ju inte varje dag som man gör en granskning eller en publicering som leder till att en förundersökning återupptas.
Verkligen.
Så att jag satt ju och hade liksom örnkoll på min mail för att se om kommer det dimpa in något mail här från Åklagarmyndigheten om ett fall i Skövde. Och så gjorde du det i januari 2020, precis innan pandemin lamslog egentligen allting, med beskedet att överåklagare Mikael Björk ansåg att i det här fallet så kan man vidta nya utredningsåtgärder och möjligen komma längre. Så från januari 2020 så har den här mordutredningen pågått.
Jag tänker att vi har berört det lite, men att vi kan gå in på det lite mer. I hela den här historien så finns det en kvinna som är intressant. Det är Stefans dåvarande fru. Hon har ätit lunch med Stefan dagen innan han avled. Det är alltså tidpunkten som han själv pekar ut som tidpunkten då han börjar känna sig dålig kort därefter. Vi ska understryka att den här kvinnan inte är dömd för något brott i samband med Stefans död. Men om man sammanfattar lite, vem är den här kvinnan?
Ja, när jag gjorde den här granskningen så tittade jag ju självklart på okay, vilka personer finns runt Stefan som kan vara intressanta. Och då är ju självklart tidpunkten när han insjuknar väldigt kritisk. Och då finns det med bandade samtal bland annat som visar att jo, men det är de här två personerna. Det är hans fru och hennes vuxna son som är med, tillsammans med Stefan när han insjuknar. Och om man zoomar in lite till då på henne så är hon förmånstagare för ja, men hans privata pension bland annat. De gifte sig i hennes hemland 2016.
Lite i hemlighet?
Ja, hon låg på, kan man säga, det framgår av mailkonversationen att hon bad honom verkligen att nu får du komma hit så får vi genomföra det här.
Och det är efter de har träffat varandra på nätet?
Ja, de träffades på nätet men levde ihop i ganska många år. Men både vänner och kollegor till Stefan som jag har intervjuat, jag har ju gjort väldigt många intervjuer med alla möjliga egentligen för att lägga det här pusslet, som ser att den här relationen var egentligen på väg att ta slut. Stefan finansierade bland annat hennes årliga resor tillbaka till hemlandet. Hon hade inget jobb eller så i Sverige och ingen egentligen etablering mer än att hon var tillsammans med Stefan då i Skövde, och det tärde på relationen. Så när jag tittade lite närmare på henne då, så fanns det ju då ett möjligt ekonomiskt motiv, kan man väl säga, och att hon även har en bakgrund som kemiingenjör med kunskap om olika substanser och så, vilket skulle kunna vara intressant för polisen att ta del av i ett möjligt förgiftningsmord. Och sådana uppgifter var ju inte svårt att ta reda på om man hade velat, så att säga.
Jag vet från din rapportering att det finns människor som reagerar på hennes beteende efter Stefans död. Hur agerar hon då?
Bland annat så intervjuade jag personal på begravningsbyrån som ansvarade för Stefans begravning och dödsbo och sådär. Och då säger man i intervju att hennes beteende stack ut vid den här tidpunkten. Hon var väldigt angelägen om att Stefan skulle kremeras, att det skulle ske snabbt, och väldigt angelägen om att få beslut om när olika tillgångar kan börja betalas ut och så. Och att man pratar om pengar och kremering och så i samband med en begravning, det är ju inte egentligen så konstigt. Men här säger då byråpersonalen att det här stack ändå ut. Man fick en obehagskänsla. Och även redan på sjukhuset så ska kvinnan ha börjat prata om kremering. Det här är ju den typen av indicier och vittnesmål som polisen hade alla möjligheter att hämta in vid den här tidpunkten. Men det var ju då som man egentligen satt och inväntade Rättsmedicinalverkets obduktion.
Hon blir inte ens förhörd i det här skedet?
Hon blir aldrig kallad och aldrig hörd, varken som vittne eller misstänkt. Och så småningom då efter Stefans begravning så reser hon och hennes vuxne son tillbaka till hemlandet och återvänder aldrig till Skövde igen.
Efter dina publiceringar, fallet kommer på nytt då upp på agendan. Polisen återupptar mordutredningen, sen blir det tyst länge.
Ja, precis. En pandemi rasar. Jag går på föräldraledighet, så jag jobbar inte på ungefär ett år, men släpper ju aldrig det här fallet ur tanken egentligen, utan har fortfarande kontakt med Stefans anhöriga för att se om det rör på sig. Och jag som är ganska kanske pessimistiskt lagd väntar ju nästan bara på ett nedläggningsbeslut. Jag visste i och med pressmeddelandet från åklagarmyndigheten att man skulle be RMV om nya svar, att man hade bett dem om någonting. Väldigt oklart vad. Men mer än så visste vi inte egentligen. Så sen är det av en ren slump faktiskt som jag får reda på det här genombrottet, skulle man väl kunna säga att det är.
Det får man verkligen säga att det är. Nu är det 3,5 år sedan Stefan dog ungefär. Vad är det som har hänt nu?
Det som hände var att jag hade kontakt med en av mina källor som jag litar mycket på i ett helt annat ärende, och lite på chans så började jag fråga om Stefans fall och får då informationen om att när man återupptog mordutredningen så bad man RMV att göra nya tester på Stefans sparade blodprov. Under en obduktion så tar man ju även blod från kroppen.
Blod som egentligen ska kasseras efter ett år.
Ja, precis. Det här är en sån detalj som man nästan får lite rysningar av i det här fallet, att det är Stefans anhöriga som får reda på att blodprov kastas ungefär efter ett år enligt RMVs rutin. Och på dagen ett år efter Stefans obduktion så hör barnen av sig till RMV och ber dem att spara det här blodprovet med rädslan att det kanske redan har kasserats. För de tänker ju då överklaga och meddelar RMV detta och får till svar att blodet finns kvar och att man tänker spara det. Men hade man inte gjort det och det inte hade funnits något blodprov, då hade vi ju aldrig nått så här långt då som vi är idag. Så det här sparade blodprovet fanns kvar, man bad RMV att testa det på nytt. Och då var det så att en av experterna från min granskning, kemiprofessorn Olle Mattsson. Han hade klurat på, okej, om det inte är arsenik, vad kan det då vara? Och Stefans symptom, de här häftiga kräkningarna bland annat, ledde tankarna till ett gift som är arsenikens okända kusin kan man säga, som heter antimon. Det är också en halvmetall, har använts som ett gift för att mörda eller göra folk sjuka genom historien. Så han liksom letade i sina gamla deckarkunskaper egentligen och föreslog det här giftet och antimon. Testa antimon i blod, föreslog Olle Mattsson. Och
det gjorde man.
Ja, och det gjorde man. Han beskriver det själv som ett extremt liksom långskott. För det är så ovanligt. Vi har inga bekräftade antimonförgiftningsfall i Sverige. Det skulle göra Stefans fall helt unikt. Men här får man ju träff.
Mm. Vad visar testerna?
Testerna visar att Stefans blod innehåller en hög halt av antimon. Och antimon är inte någonting som man exponeras för naturligt i Sverige. Det är inte någonting som man kan få i sig via liksom maten eller vatten, grundvatten eller så. Och jag vet inte hur Rättsmedicinalverket har bedömt den här halten, utan jag vänder mig ju då till andra experter, överläkare på giftinformationscentralen. Jag tog in nya personer som inte medverkade i granskningen innan, så att de inte skulle ha en för, liksom, förutfattad bild. Och de vände sig då i sin tur till vetenskapliga studier. De grottade ner sig liksom rejält i antimonförgiftningar och i de få fall som finns. Och de menar ju då att det står klart att den här halten är så hög att det måste ha varit den som orsakade Stefans död. Och den stämmer till punkt och pricka med symptombilden för en antimonförgiftning.
Man kan med andra ord, enligt de här experterna då, slå fast att Stefan dog till följd av att ha blivit förgiftad av antimon.
Ja, det är exakt det som flera svenska experter hävdar. Vad RMV säger, det är fortfarande höjt i dunkel. Jag är otroligt nyfiken på det. Men
ni kanske får ett pressmeddelande här vad det lider.
Ja, när förundersökningen är nedlagd kanske. Jag har verkligen försökt att luska i detta, men ja, det är oklart än så länge.
Vad innebär det här för fallet?
Ja, nu när jag eller vi då fick reda på det här, så förstår man ju varför utredningen fortfarande pågår efter så lång tid. Och det kom ju fram då att när man hade det här nya analyssvaret, så har det också lett till förhör med änkan, då Stefans fru där. Och man har lyckats förhöra henne i alla fall på något sätt i hennes hemland. Och det ska ha varit som misstänkt. Vad de förhören har lett till sen, det vet man inte, men utredningsåtgärderna fortsätter. Så att det sista ordet är absolut inte sagt än i fallet Stefan.
Vi får se vad som visar sig framöver här. När jag läser din rapportering så får jag en känsla av att myndighetsmässigt så vet inte den ena handen vad den andra gör riktigt, om man tittar på polisen, om man tittar på RMV och informationen som flödar däremellan. När Stefan undersöks på RMV så har inte de fått någon information om vad de ska leta efter riktigt. De känner inte till de här möjliga misstankarna då om att Stefan ska bli förgiftad. Samtidigt så använder polisen RMVs yttrande för att helt lägga ner förundersökningen. Så det finns ett, upplever jag i alla fall, ett informationsunderskott mellan de här myndigheterna. Hur ser du på de här turerna som har varit?
Ja, men precis det som du beskriver där tyckte jag ju var jätteviktigt att lyfta, för det säger ju någonting om en brist i systemet kan man säga. En rättskedja som ser ganska tunn ut på de här punkterna. Rättsläkare är väldigt tydliga med att vi vill inte gå in och obducera i blindo. För då kan det ju mycket väl vara så att okej, man hittar en hjärtinfarkt eller en kraftig lunginflammation och så slutar man leta, för man har inte fått de här andra pusselbitarna. Ja, men till exempel om det kommer in en person med en huvudskada och man misstänker då ett fall i badrummet, säger vi till exempel. Ja, men får man sen vittnesmål från den här bostaden att folk har hört bråk och sådär i samband med den här händelsen, ja, men då kan det ju helt plötsligt vara möjligen ett mordfall istället. Så att man är ju väldigt beroende av ett bra, relevant underlag för att göra träffsäkra obduktioner. Och precis som du säger här, att här finns det ett informationsunderskott. Polisen skickar en kropp, de vill ha klara besked och rättsläkarna har inte mycket att gå på, helt enkelt.
Den här typen av fall är tack och lov ovanliga, men de finns. Bara några månader innan Stefan dör så dör en guldsmed i Norrtälje, ett fall som har varit väldigt omskrivet. Även den gången så avskrevs döden som ett sjukdomsfall inledningsvis. Hans familj kämpade för att allt skulle utredas ordentligt. Och när man till slut undersökte honom kunde man se att han hade fått i sig en dödlig mängd cyanid. Han hade blivit förgiftad till döds. Så småningom dömdes hans sambo Barbara Jarl, i media även kallad cyanidkvinnan, till 16 års fängelse. Någonting som lämnar en bitter eftersmak både i det fallet och i fallet med Stefan, det är den roll som familjerna tvingas spela för att utredningarna ska tas på allvar, eller man ska vidta alla de åtgärder som behövs. Vad tycker du liksom om myndighetsutövningen i de här två fallen?
Ja, men det ska ju inte vara så att anhöriga som har förlorat en närstående ska bli detektiver. De ska få vara i sorg. Det är en fruktansvärd tragedi alltid när en person dör hastigt. Och att inte få vara i det och att istället behöva föra en kamp mot myndigheterna och känna att man inte blir lyssnad på i ett land som Sverige, där många har en väldigt stark tilltro till myndigheterna. I Stefans fall då, när de anhöriga anmäler det här som ett misstänkt brott och man startar en förundersökning, då tror man ju att nu kan vi liksom sätta oss lite här i baksätet och låta den här utredningen ha sin gång, för att de kommer vända på varje sten. Och så om man går till sig själv, ja, men den uppfattningen kanske man faktiskt har, och så möts man av någonting helt annat. Det skadar ju tilltron till myndigheter på ett sätt som nog egentligen aldrig kan repareras. För en sak som Stefans dotter Kajsa sa, som har fastnat hos mig, var ju det här med att hade man utrett det här korrekt så som man ska från första början, så hade ju svaret funnits där hela tiden i form av antimonet i blodet.
Det är ett blodprov som tas redan i samband med att han dör, va?
Ja, under obduktionen. Så det är ju ett svar som man skulle kunna haft inom de första veckorna. Sen är ju antimon då så extremt ovanligt. Men om man leker med tanken och tänker att ja, men om rättsläkarna hade fått ett underlag av polisen att okej, personerna som befann sig med Stefan under den här kritiska tiden, de har kopplingar till Sydamerika. Vad för slags förgiftningar har varit förekommande i den här delen av världen? Ja, då är det inte helt omöjligt att man hade kunnat koppla det till antimon, för att de dokumenterade fall av antimonförgiftningar, de är kopplade till den här delen av världen. Så det är pusselbitar som har fallit på plats långt senare, och nu får man ju nästan bedriva en polisutredning baklänges. Och så ska det ju inte vara.
Nej, den klarsyntheten att undersöka antimon får vi tacka professor Olle Mattsson.
Verkligen.
Som har tagit detta fallet framåt tveklöst. Det är en liten... Det är en flisa i den svenska rättssäkerheten om det krävs att stridbara familjemedlemmar är det som krävs för att få till att utredningar görs ordentligt. Det har vi inte bara i de här misstänkta giftmorden då, utan även i flera andra fall också, där familjer har tvingats vara de som spelar en avgörande roll för att lagföra mördare.
Det slår ju väldigt blint om, jag menar, okej, här hade vi en ganska så här resursstark familj, de var 3 vuxna syskon, de kunde växeldra, de hade olika roller och kompetenser, men som sagt, det slår ju liksom väldigt, väldigt olika om man förväntas lägga en utredningsbörda på anhöriga.
Det har gått 3,5 år sedan Stefan dog. Mordutredningen bedrivs återigen. Man har gjort genombrott. Tror du att vi kommer få se en lösning här?
Ja, nu är det återigen den här pessimismen. Jag tror så här. Det är på ett sätt otroligt att man har lyckats komma så här långt efter så lång tid. Att man faktiskt hittade det här fyndet i blodet. Men det krävs ju en otroligt underbyggd indiciekedja för att det här ska kunna nå framgång i någon form av domstol, att det ens ska hålla för åtal. Hade man gjort en husrannsakan och hittat någonting där som hade varit suspekt, som man nu hade kunnat pussla ihop med det här nya fyndet, ja men då kanske. Men nu vet vi ju att det gjordes ju inga sådana utredningsåtgärder.
Mm.
Så det är ju en oerhört komplicerad uppgift för den här nya åklagaren att ta det här i mål.
Mm.
Men de anhöriga förväntar sig att man gör allt man kan och att man försöker då vända på alla stenar. Men det återstår att se.
Förmodligen hade det varit mycket lättare för åklagaren att leda den här förundersökningen från början snarare än att hoppa in efter flera år när mycket av det möjliga bevismaterialet som man kanske kunde hitta har försvunnit. Minnesbilder har försvagats och så vidare med tiden.
Och att misstänkta befinner sig utomlands, det vet vi ju sedan innan. Det är en försvårande omständighet om något.
Verkligen. Vi fortsätter hålla ögonen på det här fallet. Jag gissar att du fortsätter hålla extra ögon på det och uppdaterar oss när någonting så småningom händer. Vi i Krimrummet stannar där för idag. Jag tackar dig, Frida Svensson, för att du ville vara gäst.
Tack så hemskt mycket.
Nästa vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Krimrummet. Häng med då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.